I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Vik ej ur mitt hjärta hälsosamma smärta, Andens fattigdom. Säg mig mina brister att jag aldrig mister nådens rikedom. Skydda mig för världen, jag är rädd för flärden, jag är rädd för mig. Den till Jesus hunnit har väl vägen funnit, men kan irra sig. Nådens verk du live, regn och sol du give, följ vad sätt du vill. Blott du så mig förer, att till slut mig hörer himmelriket till. Amen. Hur blir man bevarad på vägen? Var ämnet för vår aftongudstjänst. Och när den helige ande i skriften talar om de sista tiderna, så är det ingen glättig bild som målas upp för oss. Tvärtom talas det om stora katastrofer av olika slag. Om epidemier och farsoter. Om naturkatastrofer och ödeläggelser. Så förfärliga att människor ska dö av blotta förskräckelsen över vad som sker. Och i väntan på det som ska komma. Och skriften betygar också att för de kristna väntar särskilda svårigheter och prövningar. Förförelsen måste komma, säger Jesus vid ett tillfälle. Och så har det varit genom hela mänsklighetens historia. Men i de yttersta tiderna blir förhållandena svårare. Förförelserna flera, mer intensiva och svårgenomskådliga. Djävulen har ju stigit ner till oss, läser vi i Uppenbarelseboken. Och han vet att han inte har lång tid på sig och han har inga goda avsikter. Ve dig, du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Så går han själv omkring ibland oss som ett rytande lejon eller som en ljusets ängel. Och han har många medarbetare. Johannes skriver, kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Och var det så redan då, när Johannes skrev detta, så vet vi att det har inte blivit bättre sedan Johannes skrev det. Vi är närmare. Vi står inför den sista tidens stora slutfas. När Paulus tog farväl av ledarna för församlingen i Efesus, varnade han dem för kommande tunga erfarenheter. Han sa, jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er och det ska inte skona jorden. Och Jesus själv varnar och säger, falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Och han manar, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det kommer inte med en skylt på bröstet. Här kommer en falsk lärare som ska förföra er. Utan de kommer mjukt och inbjudande. Med tilldragande yttre. Med personligheter som fängslar. De uppträder med ödmjukhet och värme. Kärleksfulla och milda. Men under den förföriska ytan lurar deras verkliga jag, och det är den rovlystna vargens. Och hur förfärlig den tanken än är, de farligaste förförarna kommer inte utifrån. De är inga främmande. Johannes skriver om förförarna, från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Och i församlingen i Efesus var det likadant. Paulus varnar: ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Ur er egen krets. Mitt ibland de kristna går förförarna, och träden är tiden inne fram för att dra lärjungarna över på sin sida. Det måtte väl inte vara jag själv som ska vara det redskapet. Vi pratade här i pausen förut om, och Nils Gunnar var det som sa, att man är trygg när man får komma hit och höra. Och så ska det ju vara. När man går till gudstjänst ska man vara trygg över att man får höra sanningen, att man får höra Guds ord. Men det får inte bli en sovkudde. Det är församlingens plikt att vaka över läran, att vara vaken och att se till så att det inte bär iväg. I själva lärjungakretsen så fanns det en förrädare. Och när Jesus sa: en av er ska förråda mig, så började allihop fråga: inte är det väl jag, herre, inte är det väl jag. De var vakna över sig själva, de ägde självkännedom, och de visste att så svagt och bräckligt är det att det till och med skulle kunna gå så illa för mig. Och den varningen behöver vi ta till oss allesammans. Jag är rädd för världen, jag är rädd för mig, skrev Rosenius i inledningssången jag läste som bön. Och vi sjöng också: din fruktans ande pant på evigt väl, och låt den ständigt bo ut i mitt hjärta. Ack, vårt hjärta är så mottagligt för förförarens röster. Ur er egen krets skulle de komma. Och så var det ju själva lärjungakretsen, att det fanns en Judas. Och förförarnas verksamhet ska bära frukt. Människor ska bli vilseförda och avfalla från tron. Första Timoteusbrevet: anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Ja, förhållandena blir sådana att Jesus måste fråga: skall väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? Hur blir man bevarad på vägen? Det finns alltså utifrån skriftens vittnesbörd alla skäl att allvarligt varna varje kristen för den yttersta tidens förförelse. För faran för avfall är alldeles uppenbar. Behövde Paulus skriva till Filipperna och uppmana dem att med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning, så behöver vi den förmaningen än mer. Behövde kung David, han som i skriften ändå kallas för mannen efter Guds hjärta, behövde han bedja som i den 139:e salmen: åt Gud måtte uppenbara för honom om han var ute på olycksvägar, och be att Herren ville leda honom på den eviga vägen, så behöver vi än mer bedja så. Och behövde David, som han gör i den 86:e salmen, bedja: visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Så behöver vi bedja så, dag för dag, stund för stund. Hur blir man bevarad på vägen? Ja, hur ska en fattig syndare kunna hysa något hopp om att det sist ska gå väl? Hur ska den som lärt känna sin usselhet, sin onda natur, sitt världsliga sinne, sin kärlek till synden, sin svaga och vacklande tro, feghet och missmod, den som bara finner brist och svaghet och som inte har några andliga segrar utan bara snöpliga nederlag att peka på, hur ska en sån överhuvudtaget kunna ha något hopp om att bli bevarad på vägen? har något hopp om att kunna stå emot förförelsen och bli kvar hos frälsaren och till sist få komma hem till det himmelska hemmet. Nog är det väl alldeles utsiktslöst med tanke på allt jag här har sagt och citerat om förförelser, faror och avfall. Vi har fått några bibelord som utgångspunkt för vårt ämne och vi ska se vad det har att säga oss. Och då är det först 1 Petri 5 från den 8:e versen. Petrus skriver: Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Var nyktra och vaksamma, skriver Petrus. Se upp med andlig berusning. Mycket av den förkunnelse som idag bjuds ut på det andliga marknadstorget bygger på känslor och upplevelser. Guds omutliga lag och korsets fulltoniga evangelium har man satt på undantag och annat som för den naturliga människan är mycket mer lockande har hamnat i centrum. Man talar om framgång, om lycka, glädje, tillväxt som kristen. Och vem lockas inte av sådant? Men har det skriftens lära som grund? Var nykter och vaksam, manar Petrus. Bjud djävulen motstånd. Och kom ihåg att du inte står ensam i kampen. Dina bröder här i världen utstår samma lidanden. Och det varar bara en kort tid. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Han som har kallat dig till sin eviga härlighet i Kristus, han vet råd. Han vet hur det är med dig. Han känner din vanmakt i striden. Och psalmisten säger att han vet vad för ett verk vi är och att han tänker på att vi är stoft. Och därför så ska han upprätta, stödja, styrka och befästa er. Och hans är makten. Skriver Petrus. Han är den starke som behåller segern. Och han får ett alldeles speciellt namn när Petrus kallar honom all nåds Gud. Så har han då också en nåd som alldeles speciellt passar för dig och för mig. Han är all nåds Gud. Och han vet vad var och en behöver. Nästa bibelord läser vi i Efesierbrevets 6:e kapitel från den 10:e versen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter, och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, skrev Paulus. Och det behövs ju när man tänker på vilka fiender vi har att strida emot. Mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Det var alltså inte i egen kraft striden skulle föras, utan i Herren och i hans väldiga kraft. Och den kraften bar, det visste Paulus. Han hade själv prövat. Om sig själv så fick han bekänna: jag arma människa, vem ska frälsa mig? Men så kan han skriva till Filipperna: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och till Timoteus: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. Och när han i andra Timoteusbrevet talar om sitt nära förestående uppbrott från den här världen, så kan han säga: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Men inte som om aposteln i egen kraft lyckats med detta. Nej, säger han, Herren räddade mig ur lejonets gap. Herren hjälpte mig och gav mig kraft. Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Och vi sjunger ju i Luthersalmen: vår egen kraft är hjälpa kan. Vi vore snart förströdda. Men med oss står den rätte man. Vi står av honom stödda. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och så säger då Paulus att i den här striden så behöver vi hela Guds vapenrustning. Och han börjar: stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och sanningens bälte, det är den rätta och saliggörande läran. Den hålls inte högt i våra dagar, men den är alldeles livsnödvändig. Och lika som bältet ger stadga och håller kläderna samman så de inte fladdrar omkring, så ger också sanningens bälte Guds ord, från vilket vi inte får vika en hårsmån, stadga, styrsel och stöd. Och den håller tillbaka ogudaktigheten som vårt fladdriga sinne så gärna fastnar i. Och sanningens bälte stryper åt kring lögnen så att den inte får livsrum. Sanningen, håll fast vid den. Luther skriver i Galaterbrevskommentaren om hur motståndarna anklagade den för kärlekslöshet. Och han talar om att när det gäller kärleken så ska vi vara beredda att ge efter och göra allt vi kan på det området. Men, säger han, gäller det tron så finns ingen prutmån. Där har kärleken inget utrymme. Och han tar till så starka ord så han säger: förbannad vare den kärlek som upprätthålles på bekostnad av trons lära. För går den förlorad så går allt förlorat. Det kallas ofta för kärlekslöshet när man hävdar Guds ords sanning och Guds ords lära. Men där har vi inte rätt att ge efter ens den allra minsta punkt. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och sedan, kläder i rättfärdighetens pansar. Det är Kristi fullkomliga rättfärdighet som har bara nåd och alldeles oförtjänt tillräknas syndare genom tro. Och att vara iklädd detta pansar, det betyder att man har fått ett nytt hjärta, en ny vilja, en ny lust att vandra den goda vägen. Och också där ska man vara noga. Man ska vara rädd om sitt samvete så att det inte befläckas, utan vara klädd i rättfärdighetens pansar. Så att, som Paulus skriver till Timoteus när han talar om ett liv i rättfärdighet och helighet, så att du kan kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Och vidare, sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Du ska ju vandra den goda vägen. Och för den vandringen finns ingen bättre fotbeklädnad än fridens evangelium. Vilken beredskap det ger till att löpa Herrens vägar. För han som är vägen, han är också vår frid, skriver Paulus till Efesierna. För genom blodet på sitt kors har han dödat fiendskapen och stiftat frid. Och han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och för dem som var nära. Den beredskap som fridens evangelium ger. Och Paulus skriver att sen vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och med detta följer stora ting. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Sådan är den beredskap som fridens evangelium ger till att vandra den goda vägen. Och Paulus fortsätter när det gäller Guds vapenrustning. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Gör motstånd mot honom, skrev Petrus, orubbliga i tron. Och i den 115 salmen förmanas vi av salmisten. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Tag trons sköld med vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Anders Carl Rutström, som i den andliga kampen alldeles höll på att förtvivla och duka under, då han förgäves kämpade för att bli helig och god och from. Han håller sin evangelieljus har gått upp för honom, frimodigt och trosvist upp frälsningens sköld, och sjunger: Nu bort med annat allt, jag ser min Jesus blodig, hans helga korsgestalt gör själen min frimodig. Om tusen Adams fall, allt ont som släktet gjort, på mig hopräknas, skall dock Satan visas bort. Och så höjer han skölden igen och säger: Ty själva Gud är död att syndafallet bota. Nu Satan mist allt stöd att med min synd mig hota. Du skjuter väl på mig med mina synders lod, men jag ska möta dig med Jesu död och blod. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Och nästa sak var: tag emot frälsningens hjälm. Frälsningens hjälm, det är det saliga hoppet om en evig frälsning. Till de kristna i Thessalonike skriver Paulus: Kristus i er, härlighetens hopp. Ja, det var till kolosserna. Det var till Thessalonikerna han talade om det saliga hoppet om en evig frälsning. Och hoppet om frälsning som hjälm. Den hade Joel Blomqvist dragit på sig när han sjöng: Det går igenom. Det stannar icke i Jämmerdalen, Gud vare pris. Vad som än händer oss under färden, vi får dock hamna i paradis. Frälsningens hjälm, hoppet om en evig frälsning. Och så var det till sist andens svärd, som är Guds ord. Med det svärdet motstod Herren Jesus djävulens alla frestelser där i öknen och drev honom på flykten. Och det svärdet, det står skrivet, mot det kan själa fienden intet uträtta. Och därför så har han också så mycket arbete på att slå svärdet ur handen på alla kristna, så att de ska möta honom vapenlösa och duka under i striden. Jag vet inte om du känner till den allegoriska berättelsen om kristens resa. Men han hade blivit iklädd Guds vapenrustning när han anträdde färden. Och så när han går där på vägen, den goda vägen, så spärras vägen av Belzebul, som kräver att få tillbaka sin trogna undersåte som har rymt från hans makt och välde. Och kristen bjuder till att strida, och striden blir våldsam och alldeles förskräcklig. Och till slut så ser det illa ut, för kristen blir sårad i huvudet, i foten och i handen. Och det har någonting att säga oss, den bilden. Sårad i huvudet, själavifienden vill ta ifrån dig hoppet om frälsning och fylla dig med misströstan. I foten, han vill förstöra den beredskap som fridens evangelium ger till att vandra på Herrens vägar, så att du förlorar alldeles lusten att vandra den goda vägen, och han vill locka dig till att trampa ner dig i träsk och dy i syndens pölar. Och så blev kristen sårad i handen, handen som höll andens svärd som är Guds ord. Och under striden så lyckades djävulen slå svärdet ur handen på kristen, och då säger han: nu är jag säker om dig. Men då står det att Herren Gud styrde det så att kristen fick svärdet i handen igen, och så kunde han driva Belzebul på flykten och gå segrande ur striden. Han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka och håll ut. Och det var också den förmaning Jesus gav lärjungarna: vaka och bed så att ni inte kommer i frestelse. Och det är också ett medel till att bli bevarad på vägen. Bönen är ett medel att bevara livet. De knäppta händerna är en spärr emot synden. Och så var här också citerat från Apostlagärningarna 2:42, och jag vill bara kort påminna om hur de första kristna troget höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var församlingsgemenskapen. Vill du bli bevarad på vägen, så ta vara på församlingsgemenskapen. Försumma inte tillfällena att få vara tillsammans med dina medkristna. Det är ett kraftfullt medel att bevaras. Söker du ditt sällskap bland dem som vandrar på den breda vägen, som drager till förtappelsen, så är du utsatt för en förskräcklig dragningskraft. Men vill du hellre vistas bland Guds folk, så har du där ett välsignat stöd och hjälp när det gäller vandringen på den goda vägen. Jag ska läsa några verser från den 84:e psalmen. Hur ljuvliga är i dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, det som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Och så säger psalmisten: en dag i dina gårdar är bättre än 1000 andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. Hur blir man bevarad på vägen? Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det var hos honom det började, det är hos honom det får fortsätta och det är hos honom det får sluta. Så går det väl. Och så säger han, var inte rädd du lilla jord, ty det är er faders goda behag att ge er riket. Och Jesus, den gode herden, säger om sig själv och om fåren: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter kraft och råd. Att sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag, så skall din kraft dock vara, detta löfte gav han mig. Amen. Så står allt sammans i Guds nåd, att saliga vi bliva. Men fast och evigt är hans råd, det trogna det att giva. Vi hava idel skröplighet, i Gud är all vår salighet. Gud vare pris och ära. Amen. Vi ska sjunga nummer 553.